Jag har som överskrift skapade till Guds avbild del 2. Jag fortsätter här med samma ämne som i förra predikan och tar bland annat upp en del som jag inte hann med då. Vi är kallade att vara sanna vittnen. Gud är allsmäktig och han har varnat oss för att lägga till eller ta bort något från sitt eget ord. Som vi vet står Satan bakom alla falska läror. Hans lögner går ut på att så tvivel på Guds ord, att klippa och klistra, och så gör också hans tjänare. Vi läser från 5 Mosebok 4 och vers 2. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån, eller klippa bort något kan översättas, undanhålla något, utan hålla Herrens er Guds bud som jag ger er. Och vi går till kapitel 12 vers 32. Allt vad jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån. Ordspråksboken 30 och 5. Allt Guds ord är rent från slagg. Och ordet här i grundtexten eller orden betyder att det är prövat och bevisat vara som rent guld eller silver prövat i eld. Och det pekar ju alltså på Jesus själv. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn eller överbevisar dig om att vara en lögnare, kan det översättas. Och i Ordspråksboken 14 och vers 5, ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn. Johannes skriver i sitt andra brev 1, vers 9, den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Uppenbarelseboken 22:18. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Det är alltså allvarligt att lägga till eller ta bort något från Guds ord från Bibeln. I Edens lustgård sa djävulen, har Gud verkligen sagt? Sen kom lögnen som går långt, långt utanför Guds ords gränser och sanningen. Ni blir som Gud, eller ni blir jämlika Gud. Och det var ju utan att lyda Gud. Ni blir gudar. Falska läror brukar gå ut på att antingen göra Jesus till en vanlig människa eller att göra människan till Gud. Idag sprids ormens eller djävulens gift. Är Jesus verkligen Gud? Det är väldigt viktigt att vi har klart för oss vem Jesus är och vilka vi är. Jesus är Gud uppenbarad som människa. Och om Jesus inte vore sann Gud och sann människa fanns det ingen frälsning. Han är ju medlaren mellan Gud och människa. Då kan man blanda samman alla religioner. Och det är ju Satans mål. Att förleda och förgöra alla i en falsk andlighet. En falsk världsreligion. Religionssynkretism. Som accepterar och jämställer alla filosofier, världsåskådningar och religioner. Och mynnar ut i att människan är Gud. Eller alternativt, alla har Gud inom sig. Människan är god innerst inne. Det är ett sista globalt uppror i ett sista globalt Babylon som det kallas i Uppenbarelseboken, eller Babels torn. Det finns bara ett hinder för Satan och det är Guds evangelium om Jesus. Det kan aldrig någonsin blandas samman med främmande religioner. Guds evangelium säger att alla människor är syndare men att Jesus dog för våra synder och är världens frälsare. Ett kors restes och det vittnar om Guds förlåtelse och försoning. För många år sedan gjorde jag en lista på bibelverser som tydligt och klart säger att Jesus är Gud. Och här är några av dem. För vi ska ha en fast biblisk grund för vår tro. Jag har också lagt till i texten på hemsidan. Så finns det väldigt många mer bibelord på detta. Matteus 1 och 23. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. En profetia från Jesaja 7 som då skulle uppfyllas. Filipperbrevet 2 och 11. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och Herren, det står ju för Gud. Efter uppståndelsen läser vi Johannes 20 från vers 27. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror, fastän de inte ser. Och här bekräftar Jesus alltså att han är Gud. Thomas bekännelse var helt sann. Vid Jesu himmelsfärd läser vi Lukas 24:51. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Bibeln säger att enbart Gud får tillbes. Jesaja 40 och vers 8. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Och Johannes 5 och 23. Alla skall ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som han har sänt, som har sänt honom. Jesus bekräftar alltså själv att fadern och sonen är ett. Uppenbarelseboken 5 och 12. Och det sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Med andra ord, Jesus är värd all ära, tillbedjan, liksom fadern. Första Johannes 5 och 19. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han, alltså Jesus, är den sanne guden och det eviga livet. Johannes 8 och 23. Han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Det är alltså Jesu ord. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer dö era synder. Ty om ni inte tror att jag är, skall ni dö era synder. Orden här, jag är, det är samma på hebreiska som JHVH, som kallade Mose. Jag är, kallade Mose. Treenigheten i Gud är uttalad när Jesus säger i Matteus 28:19, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är förutsättningen alltså. Det här är ju dopet, troende dopet, bekännelsen att tro på Jesus och följa honom. Där ingår också att vi lär Guds ord, som det står. Jesaja 41 och vers 4. Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, Herren, är den första och den siste. Jag är denne Gud. Och i kapitel 44, vers 6, så säger Herren Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista, förutom mig finns ingen Gud. De här orden upprepar Jesus. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 7. Se, han kommer med molnen. Det är alltså när Johannes beskriver Jesu återkomst. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämras över honom. Ja, amen. Jag är A och O, alltså den första och den sista, samma som Jesaja profeterar. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Och Zakaria profeterade om när Jesus kommer tillbaka och ställer sina fötter på Oljeberget. Och så läser vi i Sakaria 14:5. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Alltså Jesus kommer, han kallas Herren och Gud. Det heliga här, det är änglarna. Det återkommer på flera ställen, bland annat Lukas 9:26. Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Och andra Thessalonikerbrevet 1:6. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. Men lika viktigt som det är att överbevisa om att Jesus är Gud, lika viktigt är det att han blev sann människa, kommen i köttet som det står. Och vi går till Hebreerbrevet 1:3. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Så går vi till vers 7. Om änglarna säger han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han, Gud, din tron står i evigheters evighet och rättens spira är ditt rikes spira. Så går vi till kapitel 2, vers 6. På ett ställe har någon vittnat, var det är en människa eftersom du tänker på henne eller en människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna och du krönte honom med härlighet och ära. Och så går vi till vers 9. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, där handlar det om att Jesus ödmjukade sig och gick frivilligt in under våra begränsningar alltså, som människa. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Så det här citatet som är hämtat från psalm 8, där förklarar Hebreerbrevet att det handlar om Jesus. Och jag vill läsa översättningen från psalm 8, vers 5, både i Svenska folkbibeln och i 1917 års översättning. Först i Svenska folkbibeln. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Så går vi till 1917 års översättning som har lett till missförstånd. Eftersom det har tolkats och uppfattats som att det handlar om Adam eller Adam och Eva. Det står så här. Vad är då en människa att du tänker på henne eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Men för att förstå psalm 8 måste vi alltså läsa Hebreerbrevet som förklarar här att vers 6 är profetiskt och handlar om Jesus och ingen annan. Så vi låter skrift förklara skrift. Vi går till Hebreerbrevet 2, vers 10. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner och döttrar, borde översättas, det gäller barn, alltså genom adoption, Guds barn, som är de som tror på Jesus och tillhör honom. Gud skulle föra många söner och döttrar till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidande, alltså Jesus. Han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas är av en och samma släkt. Det syftar på Jesu människoblivande. Därför blygs han inte för att kalla den bröder och systrar. Underbart. Jesus skäms inte för oss. då han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Det är ett citat från psalm 22. Han säger också, jag ska förtrösta på honom och vidare se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Det är en profetia från Jesaja 8 om Jesus och alla som tror på honom. Det står, vi läste att Jesus skulle fullkomnas. Jesus är fullkomlig. Han hade ingen brist, men han måste gå genom lidandet och offra sig själv för att bli vår återlösare och frälsare. Och så läser vi Hebreerbrevet 12, vers 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. När Paulus talade i Aten inför atenarna där, så läser vi Apostlagärningarna 17 från vers 28. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av en mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Det här är lite märkligt uttryck här, av Guds släkt. Av helheten i Bibeln så vet vi att det betyder inte att vi är gudar eller gudomliga, men vi som släkte är skapade av Gud och beroende av honom för vår existens. Vi är ämnade att ha gemenskap med Gud och tillbe och ära honom. Vi skapades till Guds avbild, men föll i synd och föll från avbilden. Men i tron på Jesus upprättas avbilden. Samtidigt har alla ett speciellt värde som Gud har gett. Och det innebär också ett ansvar inför honom. Vi måste relatera till Gud för att få och finna vår sanna identitet och vårt sanna värde. Men många relaterar till djuren istället och tror att de är däggdjur från aporna, den så kallade evolutionen. När jag gick i lågstadiet, lik min syster, stora syster i mellanstadiet i femman, jag gick i trean. Hon blev retad för sin kristna tro som hon bekände. Och på en rast på skolgården gick jag bort till hennes klasskompisar och frågade, kommer ni från aporna? Ja, sa de. En söndag. Det gör alla. Ungefär så där svarar de. Då är jag från en mycket finare släkt än er, för jag är skapad av Gud, sa jag. Lagom uppkäftigt i den åldern, men övertygat. Det är väl inget sätt att rekommendera i evangelisation. Men det var min övertygelse och är fortfarande. Skapad av Gud. Petrus gör en jämförelse om falska lärare som smyger in falska lärare, som är ganska intressant. I andra Petrus 2:12. Dessa människor är som oförnuftiga djur. Han liknar dem alltså vid djuren. Av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som det är. För det här var inte vad Gud hade ämnat dem till, utan det var deras eget val. Och Hesekiel för profetera till försten i Tyrus som upphävde sig. I Hesekiel 28:9. Ska du då säga till den som dräper dig, jag är en Gud. Du som är en människa och inte en Gud. Vi vet att Gud uppehåller allt i skapelsen, som vi också läste här. Men han är ändå skild från sin skapelse. Det är väldigt tydligt i Guds domar över synden, som ju också drabbar skapelsen. Orsaken till jordens nedbrytande och förstörelse är människans synd i uppror mot Gud. Och vi läser i Jesaja kapitel 24 från vers 5. Jorden har blivit orenad under sina invånare. Och ordet på hebreiska är eretz, som översätts landet eller jorden. Det var då först och främst Juda, land, Israel. men profetiskt gäller det hela jorden. Ty de har överträtt Guds undervisning, alltså Guds ord, kränkt lagarna, man har förändrat, man har överträtt, man har bytt ut lagarna. Man är alltså långt utanför Guds ords gränser. Lagarna, ordet används om Guds förordningar, stadgar och gränser som man har överträtt. Man har överträtt Guds gränser och brutit det eviga förbundet. Framförallt har man förkastat Guds evangelium om Jesus. Därför förtär en förbannelse i jorden. Den som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort. Bara några få är kvar. Vi går tillbaka till Hebreerbrevet 1 och vers 9. Det syftar här på Jesus. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud, syftar på sonen, har din Gud, fadern, smort dig med glädjens olja, det är anden, mer än dina medbröder och medsystrar. Och det här är citat från Jesaja 61 och 3. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det är citat från psalm 8 och vers 4. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Det är psalm 102 och Jesaja 51 och 6, citat från. Som en mantel skall du rulla ihop dem och som en klädnad skall det bytas ut. Men du är densamme och dina år har inget slut. Skapelsen vittnar om Gud, säger Romarbrevet 1. Men att tillbe skapelsen är en synd mot Gud. Vi läser från 5 Mosebok 4 och 19. Och när du lyfter upp dina ögon till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Andra Konungaboken 23, vers 4. Därefter befallde kungen, översteprästen Hilkia och prästerna under honom, liksom dem som höll vakt vid ingången, att det ur Herrens tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himlens hela härskara. Han brände upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel. Och vers 5. Han avsatte också de avgudapräster som judakungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Judas städer och runt omkring Jerusalem. Liksom dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara. Det här var alltså under den tiden en väckelse i landet. Men idag finns det många avgudapräster som tillber det man kallar moder jord. Och avgudadyrkan har till och med trängt in i många kyrkor. Falska läror försöker skilja på Jesus och Kristus, eller Jesus och Messias. Så gör man i New Age och påstår att Jesus är en av många mästare, en Kristus eller han blev Kristus. Vi kunde läsa i kristen media för ett tag sedan, det var i augusti här förra månaden, att lovsångsledaren Michael Ganger säger: alla är Kristus. Buddha var Kristus, Jesus var Kristus, Muhammed var Kristus. Vi tillhör alla Kristi kropp. Kristus är en benämning för det universella seendet. Här syftar han ju på det så kallade Kristusmedvetandet. Första Johannes brev 2:22. Där skriver Johannes: vem är lögnaren? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus, alltså Jesus är den smorde, ingen annan än han. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen, ordet betyder att bekänna i enlighet med Guds ord, har också fadern. Hur hamnar då denne Michael Ganger i detta andliga antikristna mörker? Ja, Lighthouse Trails hemsida berättar att han har utövat kontemplativ bön i nästan 20 år. Gud har talat om hur vi ska tillbe honom. Och när judarna började tillbe på samma sätt som hedningarna öppnade man för villfarelser och satans lögner. Och detsamma pågår idag. Vi läser från 5 Mosebok 12, vers 29. När Herren, din Gud, har utrotat ni hedna folk som du nu kommer till för att fördriva och du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder, att du inte fångas eller snärjs, betyder ordet nakash på hebreiska, som fåglar i en snara. Det används som fågelsnara. I King James står det, se till att inte bli snärjda genom att följa dem. Och jag tänker här på drömmen som jag hade i somras om fria fåglar som fastnade i okulta utbud på internet. Länken finns i texten på hemsidan här. Sedan det blivit röjda i vägen för dig, fråga inte efter deras gudar så att du säger, hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så skall inte du göra när du tillber Herren i Gud. Ty allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Jag vill säga att kontemplativ bön är en farlig väg. Jag skrev om det här i en Olins fundering 12/11/2010. Det finns också länken på hemsidan. Utgångspunkten för kontemplation är panteism, alla är Gud, och panenteism, Gud är i allt. Alla kan praktisera kontemplativ bön oavsett religion, säger man. Och företrädarna är mystiker. Tekniken i kontemplativ bön är samma som används i det okulta och i österländska religioner. Det är alltså hämtat i orena källor, det som Gud har varnat för. Upprepande av ord eller mantra, fokusera på andningen eller andningstekniken och betrakta en bild eller ikon. Peter Halldorf har skrivit förordet till boken Vägen till kontemplation. Författaren till boken är Thomas Merton, som var en trappistmunk och mystiker. Jag vill läsa ett citat av Thomas Merton. Om bara människor kunde se sig själva som det verkligen är. Jag antar att det stora problemet skulle vara att vi skulle falla ner och dyrka varandra. I centrum inom oss finns en punkt av intet som är orört av synd och illusioner, en punkt av ren sanning. Det är den rena Guds härlighet inom oss. Den är i alla. Merton blev zenbuddhist och han sa att han såg inga motsättningar mellan buddhism och kristendom. Och han kallar buddhisten Dalai Lama hans helighet. Vad var det Peter Halldorf sa om tiden när han började läsa kyrkofäder och mystikernas böcker? Jag sökte något mer. Jag kommer ihåg det där på en video som jag såg för många år sedan. Det fanns en artikel om Magnus Persson i Malmö i Dagen för någon vecka sedan. Han säger att han har upptäckt naturen och pilgrimsvandringar och läser Martin Lönnebos bok Enhetens språk. Ja, Martin Lönnebo är Peter Halldorfs mentor sedan många år. Och Martin Lönnebo är frimurare. 10:e graden var han i 2008. 2008 kanske är högre idag. Han är skaparen av Frälsarkransen som är ett radband. Hur var det nu med att inte tillbe Gud på samma sätt som hedningarna? Kontemplativ bön ingår i Lectio Divina, som handlar om att bli ett med Gud så att du blir Gud. Meister Eckhart från Tyskland och en katolsk mystiker i Dominikanerorden. Han säger om kontemplation: jag är kan inte uttalas om någon skapelse bara av Gud. Jag måste bli Gud och Gud måste bli mig så fullständigt att vi delar samma jag i evighet. Vårt sannaste jag är Gud. M. Basil Pennington, han, Gud, vill föra oss vidare till en medvetenhetsomvandling, till enhetsmedvetenhet, till full besittning av vår gudomlighet. Thomas Keating var en annan katolsk mystiker som säger att alla religioner hör ihop. Kundalini verkar idag i otaligt många personer som hänger sig i kontemplativ bön. Och Richard Rohr har sagt, Guds hopp för mänskligheten är att vi alla en dag ska inse att det gudomliga inneboendet är i hela skapelsen. Ja, vi kan konstatera här att deras Kristus är utan tvekan antikrist. Mysticism leder till att ena alla religioner. Och att öppna sig för den här andligheten, det är att öppna sig för onda andar och demoners läror. Andra Korintherbrevet 11, vers 14. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som de förtjänar. Så vi kan uppmana, följ dem inte. Gud har talat om att den vägen slutar i fördärvet. Jag skrev också i den här Olins fundering om Johanna Michelsen som var okkultist, medium, healer, utövade yoga, meditation från österländsk mysteriereligion. Hon fick se många falska tecken under. Hon fick se djävulen framträda som en fantastisk ljusets ängel som utgav sig för att vara Jesus. Som kan man alltså uppleva i meditation och kontemplation. Hon säger, den guden var den ekumeniske guden som Thomas Merton talade om. Kortfattat kan man säga då att mitt i förtvivlat mörker om fruktansvärda demoniska attacker ropade Johanna till Gud om förlåtelsen och insåg att hon tillbar en falsk Jesus. Och Johanna blev frälst och befriad och hon är ett sant vittne för evangeliet sedan dess. Första Timoteusbrevet 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron. De kommer att överge tron, avvika, dra sig undan från den sanna tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Jesus hade berättat om en fattig änka som ropade till Gud i sin nöd. Och så läser vi Lukas 18:7. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Det vill säga, en ödmjuk, uthållig, enträgen, förtröstansfull tro på Gud, bedjande i ande och sanning. Varför skulle Jesus inte finna den tron? Kanske för att den stora massan eller mängden väljer att tro på lögnen. Väljer att tro på en falsk Kristus, antikrist. En falsk New Age Jesus. Och ett falskt evangelium. En falsk lära som bygger på jaget. Som säger att människan behöver inse att hon är gudomlig innerst inne. Att alla är Guds barn och alla tillhör Kristi kropp. De måste bara inse det. Ja, lögnen är förförisk, förrädisk, men är också dödlig. Den leder till undergång. Ett avfall pågår där ormgiftet har infiltrerat medan många herdar sover. Det är dags att vakna. Det är dags att vakna nu. Det finns räddning och beskydd i Jesus Kristus, i Messias och i hans ställföreträdande död på Golgata för våra synder och i hans uppståndelse. Det gäller att vi vänder om till Gud. Att vi står fasta i Guds ords sanning, rotade i Guds kärlek, i Jesus Kristus. Och att vi avslöjar lögnen. Därför hörde Jesaja någonting på avstånd under den mörkaste tiden som den här världen kommer att uppleva och som beskrivs i Jesaja 24 som vi läste några versar innan. Vi går till vers 14. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar det högt, det är folkhavet förstår vi av texten, över Herrens höghet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels Guds namn. Och namnet över alla namn är Jesus. Yeshua. Från jordens ände hör vi lovsånger. Ära till den rättfärdige. Vi ska ta tid för stillhet och bön, för bibelläsning och tillbedjan. Men vi förkastar alla knep, alla så kallade hjälpmedel och bönetekniker, gamla radband och andra hedniska metoder. Lägg det, kasta det i soptunnan där det hör hemma. Så säger vi som David i psalm 86 och 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Amen.